Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bredvid mig en person som heter Ann-Kristin Jansson, eller Anki.
Jag heter Ann-Kristin, men många kallar mig för Anki.
Just det. Ja. Du är inte född i Tyresö?
Nej, jag är född i Bromma, i Norra Ängby.
Just det. Mm. Och Norra Ängby är de där små fina husen som ser likadana ut allihopa.
Det var ett sånt radhus, ja. Längor.
Ja. Ja, för det finns en jättefina...
Ja, de är söta, ja. De där små villorna. Ja. Ja.
Var gick du i skolan någonstans?
Jag gick i Norra Ängby skola och Södra Ängby skola. Och sen ett år i Nyamental gymnasium.
Och hur kom det sig att du flyttade till Tyresö? Och när flyttade du hit?
Jag flyttade hit 1990. Och det var så att jag och min dåvarande man, vi bodde i min lilla lägenhet, en etta. Och så ville vi ju gärna ha tillökning. Och då fanns det en bytestidning som Svenska Bostäder hade. Och där fanns det en lägenhet på Granbacken, en trea. Och som ville ha en etta i Hässelby eller Vällingby. Så det passade ju bra. Så då åkte vi och tittade på den och sen tog vi den här på Granbacken. Så flyttade vi hit.
Visste du någonting om Tyres innan?
Ingenting.
För det brukar vara så, är man uppe norr om stan så kan man bara de områdena. Ja. Hur var dina intryck av Tyresö när du kom hit?
Ja, det jag fick höra då som innan jag flyttade hit, det var att det fanns mycket skolor, förskolor och mycket idrott för barn. Och det var ju
bra,
tyckte vi. Och sen, ja, det var helt annorlunda tyckte jag, för att det var så mycket öppna landskap mer mot... än vad det var i Vällingby.
Ja, lite mer stadskänsla där kanske.
Ja, så att det kändes ovant. Jag kände ingen i Tyresö. Utom en äldre dam som bodde på Vitlöksgränd.
Okej.
Okay. Ja.
Och hur många år har du bott i Tyresö nu alltså?
Nu är det 25 år.
Det är en lång tid.
Ja,
ja.
Och väldigt lång tid.
Du har två barn som uppväxte här i Tyresö.
Ja, de är födda och uppväxte här.
De är riktiga Tyresöbor.
Ja, det är de. Ja. Jo, det är de.
Det du och jag ska prata om är ju ett ganska, vad ska man säga, lite känsligt område eller svårt område. Vad ska vi prata om?
Vi ska prata om det som man nu mer kallar bipolärt syndrom. Av någon anledning som jag inte vet, men jag kallar det för bipolär sjukdom.
Och det kallades förut, när jag var liten, så kallades det för manodepressivitet.
Ja, eller manodepressiv sjukdom.
Ja.
Så att jag... Det kan ju vara så att de har bytt, att de har velat byta för att det är olika starkt, men det är två motpoler och det är bipolärt, så det stämmer ju rätt så.
Vet du, det är allmänt om sjukdom, men hur yttrar sig bipolär sjukdom?
Det yttrar sig att man har maniska skov och depressiva perioder. Man går upp i varv, man sover inte, äter inte, är igång hela tiden. Och det måste man få medicin för att ta sig ur. Och sen ovanpå det då så kommer ofta en depression som kan vara ganska svår.
Mm.
Det är väldigt svår kan det vara.
Ja, och du har själv fått den diagnosen?
Ja, jag fick den diagnosen när jag var 19 år. Det var väl nästan så att jag fick den redan när jag var 17. Men då kom jag på ett annat sjukhus och där ville de pröva med andra mediciner och samtal och... Men det visade sig sen att jag i alla fall behövde då medicin som hette litium.
Just det.
Så när jag är 19 så fick jag det.
Mm. Mm. Är det svårt att prata för dig om det här med bipolär sjukdom? Hur kommer det sig att du vågar eller vill ställa upp och prata om det här i radion?
Ja, så jag skulle vilja förmedla att det faktiskt går att må väldigt bra, ha ett rikt liv, ha roligt, leva som alla andra människor ungefär. Även när man har den här sjukdomen, om man svarar så bra på den medicin som jag äter, som jag gör.
Just det, för du har klarat dig väldigt bra trots den här sjukdomen. För du har fått ganska bra behandling också, har du berättat, när du var ung.
Ja, alltså jag får ju det fortfarande. Det som hände då, det var ju att de satte in den här medicinen och som heter litium. Och den ska man ta väldigt regelbundet och då fick jag liksom hjälp och lära mig hur jag skulle sköta det här. Och sen har jag ju gått mestadels på specialistmottagning på Sankt Göran. Fast nu ska de flytta, men då heter det affektiva mottagning. Men det är fortfarande norra Stockholms läns psykiatri, så det är landstinget.
Mm.
Och där fick jag komma då redan när jag var 19 år och träffa specialist, alltså psykiatriker, var tredje månad. Och jag fick ta prover och det kontrollerades väldigt noga. Och
du fick träffa samma läkare hela tiden också. Du fick en bra relation till dem du,
ja, som du träffade. Ja, det var väl så att jag hade först en läkare. Ja, alltså det kan ju vara så att man får träffa samma läkare men sluta den läkaren då. Så att en läkare hade jag i 5 år.
För det, det är ju väldigt bra, va? Och om det finns kontinuitet i det här.
Och den läkare, den psykiatriker som jag har nu, han har jag träffat tror jag i 4 år snart. Om jag inte tar fel.
Mm. För det är väl ganska viktigt, va? Om man,
ja, att man, det är oerhört viktigt.
Att man slipper att dra sin historia 100 gånger.
Nej, det är jätteviktigt. Ja. Nej, och det har jag jag har aldrig känt så där.
Mm.
Jag har fått träffa samma läkare åtminstone 5 gånger. Ja. Det som har varit bra, det är till ordning och reda. Man vet precis hur långa perioder. Nu har jag 6 månader mellan varje läkarbesök, då var det 3 månader.
Mm.
Och man tar de här proverna, de är skickliga. De kan avläsa och
Då kollar de om man rätt nivå av litium.
Ja, och så kollar de alla andra möjliga prover. Just nu provar de zink och D-vitamin och liksom alla möjliga. Det är många prover, så här, kalium och kreatinin. Alltså, de kollar alla organ då som kan påverkas av den här
medicinen.
Ja,
som är en metall, va? Litium är väl, tror jag.
Det är lite salt, tror jag.
Är det salt?
Ett grundämne i alla fall.
Ja, just det. Det är ett grundämne.
Ja. Mm. Så att jag önskar att alla skulle få ha samma möjlighet att få den här vården.
Ja.
Jag är inte riktigt säker på det nu, att de tar in från... För jag bor i Tyresö, det här är Stockholm, men jag fick komma in då. Oj, 99. Mm. Det är 17 år har jag gått där nu igen. Ja.
Mm. Så. Men när du första gången fick symptom, förstod du själv att du hade en bipolär sjukdom eller då monodepressivitet?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag mådde inte bra, det kände jag ju.
Ja. Och hur fick du veta att det här var en sjukdom?
Nej, men det var så att när jag började, det här började, det var ju på hösten 79. Då började precis i årskurs 2 på gymnasiet. Och det började liksom tankar och... Ja, livet började snurra på fortare och mer... Ja, vad ska jag säga, crazy, men det är kanske dumt.
Ja, men det var sagt att maniskhet då.
Ja, och sen så började, alltså det där fortsatte. Jag bodde ju hemma med min pappa, så började vi bråka. Så kom min mamma och hämtade mig, så var jag hos henne. Och sen kunde jag inte vara hos mamma, det funkade med henne.
Livet gick i turbo.
Ja, och sen var jag hos min faster, började må sämre och sov inte. Eller min faster och farbror, så åkte jag därifrån och till slut så hamnade jag då hos en god vän, en kompis till mig. Och där började jag också med att plocka med alla mina, hade ju väskor då med garn och nystan och stickor och smink och allting. Mm. Så jag började röra då. Och sen kände jag då själv, och det var det som kanske har varit typiskt med att jag har den här insikten. Att det här, jag mådde så dåligt så att jag visste inte vad jag skulle göra.
Du ville ha hjälp, du var motiverad att få hjälp.
Ja, så jag sa då, klockan var väl 5 en morgon där i oktober, början av oktober, så sa jag till Heo som hon heter att... Jag måste till sjukhus. Och det här är ju bara svaga minnesbilder. Jag kommer ihåg motorvägen då, helt öde. Och så körde hennes pappa in mig. Och det jag förstod, att jag var så dålig, det var att hon grät.
Aha.
Så mycket, min väninna.
Aha.
Hon grät.
Hon förstod att du var dålig.
Ja, de såg och led. Jag var väl jättedålig.
Du hade sjukdomsinsikt redan från början. Du förstod att du var sjuk.
Jag förstod att jag mådde inte bra.
Och du ville hjälp.
Och kanske var det så att jag hade ju erfarenhet, eftersom min mamma hade bipolär sjukdom. Mm.
Och din mamma var en framgångsrik läkare som själv som hade sjukdom. Hon var duktig i sitt arbete.
Ja, när hon var frisk.
Så var hon duktig i sitt arbete.
Så att, men... Och när hon inte var frisk så var hon på sjukhus.
Mm.
Så det var, så kanske var det att jag hade det där redan med att jag... För jag kanske inte hade förstått det, att jag skulle till psykiatrin.
Men din mamma, kunde hon stå för att hon var manodepressiv? Eller? För det här var väl lite skämmigt. Alltså, för det har ju varit skämmigt att säga att man har en psykisk sjukdom. Och när man är läkare, kunde hon liksom, kunde hon tala om det för dig?
Vi visste ju det. Vi hade ju
visste det?
Vi hade ju full koll. Så det var...
Men såg hon på dig att du hade också fått
alltså,
det
här? Alltså då när jag kom in till Sankt Göran så var jag först på akuten och då kom ju hon.
Mm.
Sen kom jag på en avdelning där och när de satte in litium på mig, då tog hon en överdos själv av litium.
Aha.
Men ångrade sig. Så det var så fruktansvärt för henne att jag skulle äta litium. För hon har ju inte haft det här sjukdomsinsikten.
Hon
hade inte det. Och hon var så mycket sjuk innan hon fick och led så mycket. Innan litium överhuvudtaget kom till Sverige. Mm.
Och litium, hur funkar det? Det tar bort de här liksom, topparna och det tar bort dalarna.
Ja.
Så man blir aldrig riktigt manisk och man blir aldrig riktigt deprimerad.
Nej.
Nej.
Men man blir ju lite sådär.
Man har ändå humörsvängningar.
Ja,
normala humörsvängningar.
Ja, jag vet inte de normala, men det räcker för mig i alla fall.
Du kan fortfarande
ja.
Bli jo. Fullt gas eller liksom.
Ja. Ja, inte riktigt, men jag vill inte ha mer än vad jag har.
Nej, för det där är också tycker jag, det är en liten myt det här med att många konstnärer har... Det har skrivits böcker om det här att den här maniska perioden, det är då man är kreativ. Och det tycker du egentligen är konstigt för att man är inte riktigt kreativ.
Alltså kanske är det så att om man är kreativ så blir man mer kreativ. Kanske i början av en manisk period. Jag vill absolut inte bli manisk.
Nej.
För jag blir inte kreativ.
Nej.
Och det är ju ofta så att de säger att och när de frågar hur man mår,
ja.
Så kan de ibland fråga, kan du slutföra det du gör?
Ja.
För det är typiskt att man går från det ena till det andra, till det tredje, till det fjärde, man gör ingenting klart. Men jag upplevde det som jag inte upplevt igen då mellan 17 och 19 år. Det var hemskt. Det var verkligen fruktansvärt skrämmande skulle jag säga. Det som jag, vissa saker som hände då, att jag sist innan jag kom in sista gången och fick litium så var jag ju runt på stan helt ensam en hel natt. Mm. Och jag var först hela dagen ute och jag skulle hjälpa min bror att flytta. Det tog 5 timmar att komma från, jag var i Skärholmen till Stora Essingen. Mm. Och när jag kom dit så var det ju ingen kvar där och jag fortsatte ju snurra runt. Mm. Och jag har vissa minnesbilder av att jag sov och det var andra personer där i den rivningslägenheten.
Mm.
Och jag var jätterädd när jag var där. Och sådana saker vill jag aldrig mer uppleva.
Nej.
För mig var det väldigt, väldigt skrämmande.
Mm. Och de här depressionerna, du åkte inte ner i sådana depressionssvackor också?
Jo, alltså det var ju så att när de satte in litium på mig när jag var 19 år. Det var ju då juli 1981. Och sen så, jag fick den här lägenheten i Vällingby. Och mamma var med och skrev kontrakt. Och av någon anledning så förstår jag inte själv. Men hon tog livet av sig där i augusti 81.
Din mamma?
Ja. Så att då var det precis jag hade börjat med...
Hon tog livet av sig?
Då tog hon livet av sig, ja.
Hon hade inte sjukdomsinsikt själv, utan...
Nej. Hon kommer ner, vi vet inte vad jag gör. Jag vet faktiskt inte varför, men det kan vara... Jag tippar på olycklig kärlek och klimakteriet i kombination.
Aha. Hur gammal var hon när hon tog livet?
52.
Jaha, okej. Okay. Men precis när du behövde henne så tog hon livet av sig, när du... Mådde dåligt också.
Ja, så kan man också se det.
Mm.
Det har jag väl aldrig tänkt på. Vi tyckte väl att det var dumt. Hon ville så gärna ha barnbarn. Och det fick hon ju 1982. Fast då var ju en borta.
Mm.
Syster fick. Nej, men så att jag kan inte... Visst, det var fruktansvärt jobbigt. Men det var ju sorg också.
Ja.
Nej, jag fick ingen sjukdom. Alltså så jag behövde komma in på sjukhus då. Utan jag bodde i min lägenhet och min pappa bodde ju i Islandstorget kvar där i Norra Ängby. Och han kom ju ibland när jag, för jag hade ju någon praktik som jag inte gick upp och orkade ta mig ur sängen. Då kom ju han och körde upp mig. Och, Så att jag började bara må bättre och bättre. Jag började gå en kontorsutbildning och jag åkte till Frankrike i sommaren 82. På en språk. Och det var ju ändå ganska nära. Mm. Och så bodde där och kände mig väldigt ensam. Det gjorde jag faktiskt.
Ja, men är man moderslös blir man väl väldigt ensam.
Men jag hade också min farmor och farfar som bodde 5 minuter från mig.
Aha.
Så jag började då efter när jag hade flyttat till Vällingby så var jag hos dem varje dag.
Aha.
Åt mat och tittade lite på tv och så gick jag hem till mig själv.
Mm.
Så att innan jag började, från det jag var 20 så mådde jag väldigt, bra. Jag hade väldigt roligt. Jag jobbade på Socialdemokratiska partistyrelsen.
Jaha, gjorde du det?
Ja, jag fick en extra anställning där.
Jaha, okay,
jobbade 10 månader. Jobbade jag där och sen så började jag på komvux.
Mm.
Så tog jag gymnasiekompetens. Men sen var det någonting som, när min farmor dog 86. Då hade farfar dött 83.
Mm.
Och då var det som att jag stod helt ensam i världen. Och det kändes...
Men det undrar jag också. Alltså det här med depression. För att nu när vi är i den åldern som vi är i. Du är 50 plus.
Ja, 53.
Ja, jag är också jag är lite äldre än dig. Nu börjar ju då ens kamrater runt omkring som är i samma ålder ibland får sjukdomar och dör. Grannar dör. Ens, alltså, plötsligt så är det en massa sorg runt omkring sig. Och hur ska man veta att den här liksom, reaktionen man får är en normal sorgeprocess? Det vill säga att man blir ju deprimerad, ledsen. Och hur vet man att det är en psykisk sjukdom? Hur kan man liksom... Hur vet man skillnaden?
Jag har inte något svar på det.
Nej.
Men jag tror att när det känns för tungt. Då måste man oavsett. Man kan inte vänta och ta reda på. Är det här sorg eller det sjukdom? Då får man söka sig hjälp. Och i det läget så tror jag att de flesta. Jag tror det är när den här maniska perioden. I så fall om man ska bli manisk. Ja. Då har ju inte alla sjukdomsinsikt. Men jag tror när man mår så där dåligt. Ledsen, sorg, depression. Ja. Då tror jag att man vill ha hjälp.
Okay.
För det mesta.
Mm.
Och det är på så sätt som man kan få... Att man blir bedömd av någon annan.
Okay,
Jag tror det är jättesvårt att skilja på.
Mm. När jag gick en gång i tiden på socialhögskolan. Var 100 år sedan på sig. Men förra årtusendet. Då pratade man ju väldigt mycket om det här med mediciner på ena sidan. Och terapi på den andra sidan. Och då... Det liksom, var det biologiskt eller var det socialt? Man diskuterade sådana här saker. Mm. Och de här två skolorna var ju inte ens... De pratade inte med varandra. Och då undrar jag liksom... För du har både provat terapi och fått hjälp på det viset.
Ja.
Men du ser att mediciner är också någonting positivt.
Jag tror jag har väl blivit uppmuntrad till det. Måste jag säga då. Att ha samtal.
Mm.
För det mesta har jag gått i stödsamtal. Jag har inte gått in en analys eller så.
Mm.
Men jag tror själv på att jag tror inte man kan. Man måste kombinera.
Man klarar
inte bara mediciner eller bara.
Nej.
Jag tror det starkaste, alltså det bästa medicinen det är att man kombinerar. Och det är väl där det är idag svårt att få de här samtalen. För att resurserna inte finns.
Mm.
Jag tror det är fel.
Mm.
Jag tror att man skulle satsa på det.
Men det är också det att man kanske inte alltid ser hela människan. Utan den somatiska vården och psykiatriska vården. De hör inte ihop idag.
Nej.
Det är också väldigt konstigt.
Det är en annan sak. Och det är väl det som jag har upplevt väldigt mycket. Nu när jag har kommit in i den här över 50-årsåldern. Antagligen i klimakteriet. Att det uppträder att då... Inte psykiatrin riktigt har koll på det.
Nej.
Därför att tonåren är hormoner, klimakteriet är hormoner. Och hormonförändringar kan trigga igång den här sjukdomen. Så jag har pratat mycket om det. Sen är det också så till exempel som hände mig att jag har för höga blodfetter. Och det kan man ju få eller ha. Och då satte de... vårdcentralen in simvastatin som är en blodfettsänkande medicin. Och tänkte liksom inte på att jag hade bipolär sjukdom för jag sov ju inte.
Nej.
Då när jag fick klart för mig att det var ju den som gjorde att jag inte sov. Då slutade jag ju.
Ja.
Men det är det jag menar att varför de inte kan jag försöker hela tiden tala om då. Till exempel så var det en läkare när jag var på, jag hade förkylning, kraftig förkylning, och det var en virus som jag behövde hostmedicin. Mm. Och jag hade jättejobbigt. Och då så sa jag, då skulle jag inte få den här kofilanan som jag ville ha, plus en annan som heter Molypect. Och då så sa jag så här, men jag kan inte, han vill bara ge mig Molypect. Men kan du sova på den, säger jag. Ja, det går inte, jag sover inte. Nej, men det var väl på att tjata fram och tillbaka. Så sa jag så här, jag är 53 år nu, skriver ut. Och det gjorde han. Och sen när jag kom hem så tittade jag på Molypect. Ja, det är efedrin i den.
Mm.
Och det gör ju att man inte sover.
Nej, exakt.
Men jag kunde inte sätta upp, och jag fattade inte själv då, för jag såg att det var efedrin. Att den här passar ju inte mig att ta på kvällen.
Men du verkar väldigt schysst, du verkar vara väldigt bra på att ta ansvar för dig själv. Är alla patienter så här medvetna som du är? Alltså går man till doktorn, tar man inte bara den medicin man får?
Ja, det kanske man gör. Nej, ja, nej, men det är väl för att jag är så noga med att sova, äta och vara regelbunden med det. Och ta min medicin. Det är nästan så jag är nästan fanatisk, det ska liksom...
Mm.
Alltså jag är jättenoga med det. Just sömnen, för jag vet att sover jag inte, då börjar hjärnan
tricka.
Så att det har nog bara varit så.
Det är jättebra.
Från början till slut. Och det är väl kanske så att jag är då andra kanske mer försynta. Mm. Det är inte jag. Jag är inte det. Och jag hoppas att alla ska inte vara
nej, exakt.
Försynta. Utan för det är inte alltid så att läkarna... Och just det, att läkarna i... kroppsvården eller vad säger man, somatiska vården. Ja. De har inte koll på psykisk sjukdom.
Det är jättekonstigt.
Och de vill inte kommunicera och lära varandra psykiatrin. Och det är samma båda håll.
Min svärmor, hon blev deprimerad när hon gick i pension. Och då fick hon någon tablett mot det som hon åt. Då började hon att skaka.
Mm.
Alltså Parkinsons liknande saker. Då gick hon då till den somatiska vården. Som gav henne en medicin till en skakningar.
Mm.
Vart hon ännu mer deprimerad. Så höjde båda läkarna dosen. Och då var det ju så här att den första medicinen mot depression. Den hade bieffekt Parkinson.
Mm.
Och Parkinsons medicinen. Den hade bieffekt depression.
Ja, just.
Så att båda läkarna som var helt olika. Höjde hela tiden hennes dos. Ja. Så hon blev bara sämre och sämre. Tills någon läkare kom på. Tog bort medicinen, båda medicinerna.
Mm.
Och då blev hon bättre.
Ja, så men det är ett exempel på att de inte...
Så man måste vara en duktig patient också.
Ja, det måste man vara.
Eller medveten patient.
Ja.
Och läsa på.
Och så är det för de flesta ju.
Ja.
Alltså, alla människor måste vara det. Och det tycker jag är lite... Jag har försökt att få dem att kommunicera. Men det blev ingenting.
Nej.
Just för att det var så svårt med den här mina blodfetter, de stegrade ju då när jag slutade.
Vad är det för bieffekter annars på?
Ja, alltså jag äter ju Levaxin och det är ju för sköldkörtelhormonet. Det är en biverkan då, att man får underfunktion på det.
Okay.
Och det fick jag redan efter 2 år. Man kan skaka, man kan bli torr i munnen. Mm. Torr i munnen är man ju nästan ständigt, så får man ju dricka.
Vad får man det av?
Det är litium.
Ja, man blir tror jag. Ja. Men du pratar också om att man kan få övervikt också.
Ja, så nu pratar de ju om det här med bukfetma. Och det är tydligen något som motion. Alltså det är ju ända att äta så mycket. Försöka. Nej, därför att det går ju inte att sluta med medicinen.
Nej.
Och där tror jag många vill sluta för att de går upp i vikt. Och
men det som du sa från början här med att. Trots den här sjukdomen som du ändå har levt med jättelänge som du också har...
Hela mitt... Jag är endast... Ja, hela livet nästan.
Ja, exakt. Ja. Så tycker du ändå att du kan leva ett normalt, roligt liv?
Ja.
Så att liksom du...
Men jag måste tänka hela tiden på att jag kan inte... Till exempel på helgen jobbar jag ju heltid.
Mm.
På helgen kan jag inte ha mer än kanske aktivitet på fredagskvällen.
Mm.
Eller lördagen. Alltså jag kan inte springa ut hela helgen. Så jag måste tänka mig för. Och det är ju när jag känner att jag är för trött. Då backar jag och så.
Men du är medveten själv. Så du är duktig själv på att sätta dina gränser.
Ja, jag tror att det här började med... Dels för den här rädslan, för jag vill inte bli sjuk, jag vill inte bli manisk, jag vill inte vara på sjukhus helst. Och sen när jag fick barn. Att ha en att vara frisk.
Att vara frisk skull. Mamma.
Ja.
Du hade ingen frisk mamma.
Nej.
Du hade en galen mamma när hon var manisk.
Ja, och pappa var ju alkoholiserad. Mm. Så att det var ingen bra kombo.
Nu går det ju en film som Susanne Osten har skrivit om. Den har gjort för barn som handlar om hennes...
Den ska jag inte se.
Nej,
det är för mycket läskiga saker.
Ja, visst.
Det handlar... Tyvärr, jag såg lite.
Ja, visst. Växa upp med en psykisk sjuk mamma.
Ja.
Som många barn kanske egentligen har
Men
haft.
Den mamman verkar ju inte... Jag vet ju inte, men hon verkar inte ta någon hjälp.
Nej, nej.
Nej, och det är ju... Ja, då är det ju nästan sorgligt. Och det är ju så många... vad jag fick höra så när jag frågade en läkare och psykiatriker om det här, hur kan det komma sig att jag har sjukdomsinsikt och så. Han sa att det var ungefär 50% som är som jag med sjukdomsinsikt och 50% som inte är. Och det kan ju vara...
Tror du att det beror på, för att just det här tycker jag med när det är saker som blir stigmatiserande, man vågar inte säga saker. Förr fick man ju våga inte folk säga om de var... homosexuella, nu är det inget problem att säga, alltså på mitt jobb i alla fall, säger någon så här, om man är tjej, så här, jag ska hem till min fru, så är det ingen som höjer på ögonbrynen.
Nej.
Eller, alltså vissa saker har ju varit liksom alltså skämmigt eller någonting man inte pratar om. Nu tycker jag att det har blivit bättre öppet när det gäller psykisk sjukdom, att folk, alltså, eller artister eller kändisar, eller som Ann Heberlein som ändå är professor och har ju skrivit den här boken, den heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, och som har liksom pratat om det här. Eller folk som säger att de har Asperger, de som har, man vågar säga att jag har ADHD eller någonting sånt. Tycker du att det har blivit lättare att prata om de här sakerna? Eller känner du att folk dömer?
Nej.
Eller bryr
jag kan
inte?
Säga att jag känner mig inte alls igen mig i Ann Heberleins bok.
Nej, för
eller...
hon är en sån som tycker om sina, sina maniska perioder.
Ja, ja. Hon använder sig säkert av dem.
Ja.
Så. Men, men visst har det blivit det. Men det är ändå lite att man måste vara lite försiktig med vem man säger till.
Mm.
Därför att det finns också mycket i amerikansk tv till exempel, tv-serier, där använder man det som ett skällsord för någon som blir arg eller så.
Mm. Fast det är också nu en massa sådana här deckare där han som är deckare eller hon som är deckare har någon tack vare sin psykiska känsla och fattar moden mycket bättre. Det är mycket sådana här, alltså att vara annorlunda är på något sätt något positivt. Så nu håller man ju också på, jag jobbar ju på en IT-avdelning, där är det väldigt många som tack vare att de har en psykiatrisk diagnos kan borra sig ner i saker och väldigt, alltså det finns ju, vi håller ju på liksom att bli lite mer.
Ja, nej, men jag nog, en period var jag, sa jag inte alls.
Nej.
Nej, särskilt när jag inte sökte jobb, när jag sökte jobb. Däremot så har jag blivit mer öppen kanske på min arbetsplats.
Dina arbetskamrater vet det?
Inte alla.
Nej,
men
du kan säga
det. Och sen verkar det som de glömmer bort det. Alltså du har diabetes. Alltså du är bipolär. Ja. Nej, men det är väldigt högt i tak där.
Ja, det är högt i tak.
Jätteskönt.
Ja, men är det inte högre tak överhuvudtaget på arbetsplatser?
Olika branscher.
Olika branscher.
Mm, jag vet inte, men det har blivit, man kan vara mer öppen.
Ja, för det här med normalitet idag, vad är normalt?
Nej, det är ingen som
är det, någon som...
Är det 6% av världens befolkning
som är normala, och det är onormalt och normalt.
Ja, och sen skulle jag vilja säga då till de kanske unga kvinnor som får den här diagnosen att det går att få barn. Man behöver inte äta litium under graviditeten.
Nej, för äter man litium så blir
det... Ja, det går inte alls.
Nej.
Nej. Mm. Då skadas det, vad heter det, neuro.
Mm.
Men därför att man blir immun. Och det är ju väldigt konstigt, men fantastiskt. Man blir immun när man är gravid.
Okej.
Okay. Så jag har inte ätit litium under mina två graviditeter.
Så egentligen skulle du kunna vara gravid resten av ditt liv?
Ja, just det. Ja, det var väl en massa andra grejer då. Men, ja. Men det var svårt med första. Mm. För då, jag var så rädd. Därför de hade sagt till mig att man kan bli manisk och få bli sjuk om man har en traumatisk förlossning.
Mm.
Så jag var ju livrädd. Men till slut då så fick jag kejsarsnitt. Och sen var det planerat med den andra.
Mm.
Och sen ingen amning. På med medicin direkt.
Mm.
Efter.
Ja, det var ju bra. Sånt där kan de också nu alltså. Att de vet hur man ska göra.
Ja, det vet de hur man ska göra. Men det var väl min psykiatriker. Han var ganska gammal och dum i huvudet. Så han försökte få mig att ändra mig. Men jag visste ju om att min mamma blev så sjuk när hon ammade. Mm. Hon fick ju ha min psykos. Och...
Mm.
Så jag vägrade. Så att då stoppade de mjölken och sen var det som tillägg. Då, eller, ja.
Men du har ju liksom levt som frisk tack vare att du har haft sjukdomsinsikt. Du har tagit dina mediciner, liksom ordning och reda. Du har också haft behandling hela tiden. Och har väl haft en ganska positiv upplevelse egentligen av psykiatrin. Och det, som du har
ja, varit den med del om. Av psykiatrin som jag har varit med om, den har ju varit positiv.
Mm.
Det var väl lite på när jag var på Beckomberg och när jag var 25-årsåldern. Att det var, kom in med knarkhundar och sådär. Mm. Första. Men sen den avdelningen som jag var väldigt länge på, det var jättebra.
Mm. Men det är väl en positiv grej. För att är det någon som lyssnar så finns det också i Tyresö en psykiatrimottagning där borta vid Masten. Som ja. Man kan kontakta. För den som...
Jag tror förut, jag vet inte hur det är nu, men jag tyckte mig höra att man måste ha remiss.
Okej.
Och det är idiotiskt.
Ja. Så man kanske går till sin vårdcentral ja. Först.
Mm. Jag är osäker på det, men jag vet att jag har ringt någon gång så kollat. Så.
Mm. Mm. Men vad bra, nu har vi faktiskt en halvtimme går väldigt fort när man pratar om intressanta saker. Ja. Jag tycker du är modig som ändå pratar om de här grejerna. Och vi hoppas att andra som hör på det här förstår att det här är liksom saker och ting som man kan... Om man är tillräckligt klok som Anki är så kan man leva ett kul liv
ändå. Välsignad med
det. Välsignad
med sjukdomsinsikt, ja.
Ja, vi andra som då inte har sjukdomsinsikt utan är allmänt konstiga ändå. Vi ja, jättebra. Tack så mycket.
Mm, tack.
Ann-Kristin Jansson. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.